Vi ska ikväll börja i första Johannesbrevet. Johannes första brev, första kapitlet och femte versen. Johannes sammanfattar hela sitt budskap i en enda vers. Man ska ha predikat ganska länge för att kunna göra det. Kalle skrattar förnöjsamt där nere i bänken. Och han säger så här: och detta är det budskap vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Och det är en oerhört viktig slutsats, eller en oerhört viktig läropunkt det här. Detta är det budskap vi har hört. I morse läste vi i Jakobs brev i det första kapitlet om Gud som kallas för himlaljusens fader, och hos vilken icke sker någon växling mellan ljus och mörk. De här symbolerna om mörker och ljus, de förekommer ju flitigt i Bibeln, både i Nya och i Gamla testamentet, och vi ska läsa en del om det här ikväll. Vi går vidare till Kolosserbrevet, till det första kapitlet, verserna 11-14. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Har vi ändå läst några rader av Johannes, får vi givetvis läsa prologen till hans evangelium. Första kapitlet från början. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Ja, här anspelar ju, så långt jag kan förstå, Johannes på skapelseberättelsen. Fadern säger: var det ljus. Och så kommer universum till. Och det finns många moderna fysiker som säger att ja visst, så måste det ha gått till, om det gick till. överhuvudtaget, om det fanns någon gud inblandad. Därför att ljusfotonerna är både massa och energi. De är både vågrörelse och partiklar. Och utifrån den verkligheten kan sedan hela universum skapas. Det är nyckeln, var det ljus. Om du inte förstår detta så gör det ingenting. Inte för fortsättningen. Men jag tycker det är intressant att se att faktiskt fysiken inte bekräftar tron, för det kan den aldrig göra. Men att de inte krockar med varandra. Ljus, när det talas om ljus här så talas det alltså inte bara i moraliska termer. Lite livsvägledning så att säga. Utan det talas om hela universum. Allting som är skapat. Och det skriver ju också Johannes i tredje versen här. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Orden varde ljus kan faktiskt skapa allt ifrån moral till atombomber. Underligt men sant. Och går vi tillbaka till Kolosserbrevet 1 så ska vi se att Paulus skriver detsamma här. Vi läser vidare i första kapitlet. Vi läste nyss fram till och med den 14:e versen. Nu läser vi 15, 16 och 17. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Allt är skapat genom honom. Fadern säger, var det ljus. Och då tycks det vara så att då står sonen där. Han är världens ljus. Och utifrån honom, så att säga, flödar hela skapelsen fram. Andligt och fysiskt. Vi läser två verser till. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främst. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Allt som är verklighet har med Kristus att göra. Allt som finns till äger bestånd i honom. Bibeln använder en rad olika begrepp. Om vi så att säga kunde tänka oss att han dog för gott, så skulle hela skapelsen försvinna. Det är vad Bibeln säger. Om vi då går tillbaka till Johannes första kapitel och tittar på en vers till som vi läste där. Femte versen. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Nej, det tror jag det. Varje gång du tänder en lampa så strålar det ut lite ljus, och det ljuset övervinner alltid mörkret. Mörkret har ingen chans, därför mörkret är ju ingenting. Mörkret är ju bara en frånvaro. Det Bibeln kallar för tomhet. Kristus beskrivs som ljuset och fullheten. Det är verkligheten själv. Men mot honom står mörkret, det mörker som inte är någonting i sig själv. Ljuset är något, men mörkret är ingenting. Sanningen är något, men lögnen är ingenting. Lögnen motsvarar ingenting i verkligheten. Lögnen är tomhet. Bibeln talar om tomma ord och fåfängliga ord. Alltså ord som inte har med verkligheten att göra. Och därmed menas nu egentligen inte sådant som vi säger som råkar vara fel fast vi inte visste bättre. Utan det är de avsiktliga lögnerna som Jesus menar. De avsiktliga förvrängningarna som han menar när han säger att för vart fåfängligt ord ska ni göra räkenskap på domens dag. Det är så att säga att sprida mörker där ljuset skulle råda. Och det här är ju intressant därför att ljuset, sanningen, kärleken är något. Men motsatsen är ingenting. Ondskan är tomhet. När vi sitter och tittar på våra tv-skärmar och ser hur folk skjuter sina granater, stympar och lemlästar varandra, så kan ju det tyckas vara ett något underligt påstående. Att ondskan inte är något. Att ondskan inte skulle ha samma verklighetsprägel som godheten. Att godheten är det verkliga och ondskan det overkliga. Och för att vi ska förstå det så ska vi gå tillbaka nu till det ord vi började med. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Därför att det är det som är ondskans kännetecken i vår värld. Att mörkret kommer aldrig vällande som en svart dimbank och säger, hur, nu blir det mörkt. Utan Satan förkläder sig till ljusets ängel, som Paulus säger. Du vet, nästan all ondska som bedrivs i världen, all riktig ondska, den görs för den goda sakens skull. Alla som krigar i Bosnien krigar för den goda sakens skull. För rätten och rättvisan. Alla krigar för freden. Det är ju det som är det gåtfulla. Ondskan har svårt att stå på egna ben, om jag får uttrycka det så. Därför att den är bara tomhet. Och det som bara är tomhet, det köper vi inte. Det verkligt onda är en blandning av ont och gott. Är en blandning av ljus och mörker. Det svartaste mörkret är ljust. Därför att det behöver någon sorts kraft att verka med. Och kraften finns hos Gud och inte hos djävulen. All makt tillhör Gud. Du tror att Gud är en, skriver Jakob i sitt brev. Andra kapitlet och 19 versen. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Varför det? Därför att ondskan är ingenting. Inte jämfört med Gud. Utan ondskan måste på något sätt använda ljuset, ställa fram sig själv som ett ljus för att vi ska ta emot det. En frestelse är ju någonting som ser ljust ut, eller hur? Det är ju därför den har en lockelse med sig. Men bakom den lockelsen finns det oväntade fonder av mörker. Alltså mörkret kommer inte ensamt. Det verkligt onda är en blandning av ljus och mörker. Och då är det så här att vi har ju en underlig förmåga att på en gång se det där mörkret och tänka att ja, det är inte så farligt. Det är ju inte så mycket mörker. Det är en liten lögn, men den är ju inte farlig. Ja visst, jag tjänar Herren, men jag tjänar lite grann på det själv också. I en ond mening arbetar den värd sin lön, förstår man rätt. Och man tycker, ja, det gör inte så mycket. Jo, det är det gör. Det verkligt onda är det som så att säga går i ljusets släptåg. Vi tänker oss att jag sätter fram för dig en stor burk och du öppnar den och i den hittar du ett vitt pulver och jag lägger en tesked bredvid. Du kollar på burken vad det står på etiketten, cyankalium står det. Ät du, säger jag. Det kanske är nyttigt. Nej, det tar du inte. Därför att det är rent mörker. Men vi tar istället den här varianten. Jag sätter fram en stor kopp kaffe till dig. Åh, det är ett härligt, starkt, ljuvligt, skånerostat kaffe. Och det rinner till i munnen på dig. Det riktigt kniper i kaffetarmen. Och så lägger jag en tesked cyankalium i kaffet och rör om. Och så säger jag, det är nästan bara kaffe. Ja, det är nästan bara kaffe, säger du, och skälper i dig koppen. Och sen bär vi ut det med fötterna före. Därför att jag gav det inte bara cyankalium, utan jag gav det kaffe också. Och jag lyckades lura dig till att tro att det var nästan bara kaffe. Och det betyder att det finns egentligen ingen ondska utan att det finns en lögn i sammanhanget. Det finns ingen ondska utan att det finns en lögn i sammanhanget. Är vi ändå i Johannes evangelium så kan vi kika lite granna i 8:e kapitlet. Vi kan börja läsa i 42:a versen där. Jesus svarade: om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Den här 44:e versen har ju använts flitigt i kyrkans historia för att smutskasta judarna. Bland annat sa kyrkofadern Augustinus att judarna var ett speciellt folk, för de hade djävulen till sin fader. Nu, det tror jag inte alls är meningen. Utan det här handlar ju om den fallna mänskligheten. All synd har med djävulen att göra. Men vilken makt har han? Har han en egen makt att operera med? Nej, han är tomhet. Men just för att han är tomhet så är ju allt han säger lögn på något sätt. Allting är ju overklighet. Och han får oss att handla utanför sanningens, utanför verklighetens och utanför ljusets gränser. Det finns ingen synd utan en lögn. Och det verkligt onda, det är blandningen mellan ljus och mörker. Vad hette då de här två träden som stod i lustgården från början? Jo, det ena heter livets träd. Och det andra heter kunskapens träd. Om gott och ont bör det egentligen heta. Alltså det träd som ger kunskap om gott och ont. Får man ingen kunskap från livets träd? Jo, det får man. Men man får bara kunskap om gott. Därför att livets träd ger kunskap om Gud. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Därför att, vad är det du och jag behöver i livet? Det skulle ju räcka med kunskap om det goda. Kunskapen om Gud. Och kunskapen om Gud skulle skapa naturligtvis en enhetlighet i oss som kunskapen om gott och ont i någon sorts abstrakt mening aldrig kan skapa. Och vi ser återigen detta, att kunskapen om gott och ont är en blandad kunskap. Det är ljus och mörker i blandning med varandra. Och den blandningen är katastrofal. Av de 10 budorden kan det ju vara värt att citera nummer 1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Vid sidan av. Det står inte istället för. Det står vid sidan av. Du ställer du någonting vid sidan av Gud. Och gör det till en gud jämförbar med honom. På något sätt. Så är det ju återigen en blandning mellan ljus och mörker. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi kristna älskar ju att debattera. Och vi har ju en rad olika kristna massmedier som nästan lever på att det förs lite debatter. Och vi kan ju ta en sådan debatt som varit rätt så aktuell och varit ett bra tag. Detta om partnerskap för homosexuella. Jag menar att vi ska välsigna de homosexuella, jag menar inget annat. Vi ska inte peka finger åt dem eller fördöma dem. Men vi kan knappast välsigna dem och ha Gud med oss. Om välsignelsen består i att vi parar ihop dem två och två och kallar det för något som ska likna ett äktenskap. Men då liksom kommer detta igen att ja men det är ju så mycket gott i det här och vi måste ju vara kärleksfulla och det står visserligen så men kontentan av det hela blir att det är en så liten grej. Det gör inte så mycket. Vi måste vara noga med renheten. Och det är faktiskt så att där ljuset växer i styrka, där växer som regel också mörkret. Det enklaste och viktigaste exemplet är kanske väckelser. Det var länge sedan det var någon väckelse i Sverige. Och det har ju nästan fått ett romantikens skimmer kring sig. Och vi har läst allesammans många fina böcker om väckelser som tömt fängelser och stängt krogar och där man huggit ner dansbanor och byggt bönehus av virket. Underbart. Men det som inte brukar stå i sådana böcker är att det också brukar bli ganska fullt på mentalsjukhusen. Därför att där väckelsen kommer i rörelse, där ljuset blir starkt, där börjar också mörkret att operera. Det betyder inte att en väckelse med nödvändighet måste fylla mentalsjukhusen, men vi går ju ofta längre än Gud i vår iver att förbättra väckelsen utöver vad Gud ger spontant. Och så övergår det hela sakta men säkert, ibland ganska fort, ifrån något sunt till något osunt. Och vi är inte beredda på det. Vi tänker oss det att ja, här är det ju verkligen mycket ljus. Och vi kan inte se något mörker någonstans. Vi tänker oss då något stort svart hål i stort sett. Något totalt kolmörker. Någonstans i något hörn. Och hur vi än ser oss omkring så kan vi inte se något sånt kolmörker. Alltså finns det inget mörker. Men istället är det ju så att där ljuset strålar in, där anden utgjutes, där brukar ju köttet kvickna till ganska fort också. Och då blir det alltid så att någon säger, det här är min väckelse, den ska jag göra med ett namn på. Det här är någonting som jag kan ta patent på och göra till min verksamhet. Och det där, det kan vi se. Men vi är inte inställda på att det farliga mörkret är det som kommer tätt ihop med det starka ljuset. Ju mera ljus, desto viktigare är det med renheten. Det är alltid viktigt. Men ju mer ljuset flödar, desto mer noga måste vi vara med renhet. Vi tycker att så här borde det ju inte vara. Men så här är det. Vi bläddrar till Matteus 7 kapitel. Och läser den text som är predikotext för söndagen imorgon. Vi ska kosta på att läsa lite mer än så, men den ingår. 15-23 verserna. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Det var människor som Kristus inte känns vid någon gemenskap med. Och man kan undra, hur blir man en falsk profet? Ja, det blir man om man inte är noga med renheten. om inte renheten är någonting som man längtar efter. Vi talar nu inte om perfekthet, om absolut syndfrihet. Det kan varken du eller jag åstadkomma. Och om vi inte ska våga profetera förrän vi tycker att vi är perfekta, så blir det inga profetier. Och det är ju där, i den skärningspunkten, som så mycket spårar ur i Guds församling. Därför att Gud utgjuter sin ande över oss ofullkomliga människor och sätter förunderligt stora resurser i våra händer. Och han tvingar oss inte till renhet. Han hjälper oss mer än gärna. Men det måste finnas en önskan hos oss själva. Det finns en man i Bibeln som beskrivs lite grann som alla falska profeters fader. Han omnämns här och där i Nya testamentet, och det finns en ordentlig berättelse om honom i Gamla testamentet, i Fjärde Mosebok. Det 22 kapitlet. Biliam heter han. Själva namnet Biliam är lite osäkert till sin betydelse, men så långt man kan förstå betyder det främling. Och för Israels folk var han en främling, en midjanit, alltså en man ifrån någonstans ifrån tvåflodslandet Eufrat och Tigris. Men han är en Guds profet och har tydligen så pass mycket rykte om sig att när Israels folk slår sig ner i Jordanien på Moabs hedar, så blir Balak kungen i Jordanien, i Moab alltså. Han blir förskräckt och han skickar bud till denne man som alltså bor ganska långt borta i det vi kallar Irak idag, att hämta honom till att förbanna Israels folk. Och Biliam frågar om han får lov att göra det, och Gud säger: det får du inte. Du ska inte gå med dem, står det i 22 kapitlet 12 vers. Då sa Gud till Biliam: du ska inte gå med dem, du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. På morgonen när Biliam hade stigit upp sa han alltså till Balaks furstar: gå hem till ert land, ty Herren vill inte tillåta mig att följa med er. Då steg Moabs furstar upp och gick hem till Balak och sa: Biliam vägrade att följa med oss. Men Balak sände ännu en gång iväg furstar, fler och förnämligare än de förra. Och de kom till Biliam och sa till honom: så säger Balak, Zippors son, låt dig inte hindras från att komma till mig, ty jag vill bevisa dig mycket stor ära. Och allt vad du begär av mig ska jag göra. Kom nu och förbanna åt mig detta folk. Då svarade Biliam och sa till Balaks tjänare: om Balak än gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens, min Guds, befallning, så att jag gjorde något mot dem, vare sig litet eller stort. Men stanna nu också ni kvar här över natten, för att jag må erfara vad Herren ytterligare kan vilja tala till mig. Och Gud kom till Biliam om natten och sa till honom: om dessa män har kommit för att kalla dig, så stig upp och följ med dem, men endast vad jag säger dig ska du göra. På morgonen när Biliam hade stigit upp sadlade han alltså sin åsninna och följde med Moabs första. Men då han nu följde med upptändes Guds fred. Konstigt, säger vi. Gud hade ju gett honom tillstånd att åka. Varför blir han arg? Jo, Gud ser ju vad som är hans längtan. Han vet att detta folk inte ska förbannas. Men han hoppas ändå att det ska bli möjligt, så han får ut det feta gaget, den höga spådomslön. Och sen så knallar de ju runt Israels folk från bergtopp till bergtopp och bygger altaren och slaktar och offrar. Och gång på gång ger Gud Biliam välsignelser att uttala över Israel och inget annat. Och till sist så härskna Balak till, det står så här i 24 kapitlets 10 vers. Då upptändes Balaks vrede mot Biliam och han slog ihop händerna Och Balak sa till Biliam: till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit, och se, du har istället nu tre gånger välsignat dem. Ge dig nu av hem igen. Jag tänkte att jag skulle få bevisa dig stor ära, men se, Herren har hindrat dig från att bli ärad. Biliam svarade Balak: sa jag inte redan till sändebuden som du skickade till mig, om Balak än gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens befallning, så att jag efter eget tycke gjorde något vad det vara må. Vad Herren säger, det måste jag tala. Hur kan den karn, säger vi, vara så att säga stamfader till alla falska profeter? Han fick ju inte förbanna, och han förbannade inte. Jo, se, det kommer sen. Vi läser vidare i 25 kapitlet. Och medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar, och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Det här var nu en idé som Biliam hade fått. Vi bläddrar till 31 kapitlet. Så blir det så småningom så att Israel går i krig mot Midjan, alltså det folk som Biliam tillhörde. Och vi kan börja läsa i den 14 versen när folket kommer tillbaka från krigståget. Då står det så här: men Mose förbittrades på krigsbefälet, över- och underhövitsmännen, när de kom tillbaka från sitt krigståg. Mose sa till dem: har ni då låtit alla kvinnorna leva? Det var ju det som på Biliams inrådan förledde Israels barn till att begå otrohet mot Herren i saken med Peor, och som därigenom vållade att en hemsökelse kom över Herrens menighet. Vad betyder det här? Jo, det betyder att förbanna, det kan du inte göra hur som helst. Har Gud välsignat, så kan du inte förbanna. Och jag möter ibland i själavårdssamtal kristna som är oerhört rädda för att det sitter folk och dunkar på trumma och förbannar de kristna, och det är så mycket förbannelse på gång. Lugn, bara lugn. De har ingen egen kraft. Och detta är rent mörker. Förbannelsen är ju rent mörker. Och den har ingen kraft. Ingen egen kraft. Men frestelsen, det går alltid att fresta, även där man inte kan förbanna. Och det kom Biliam på. Jaha, okej, får vi inte förbanna Israels folk, så kanske jag kan få ut lite grann av den där lönen i alla fall. Genom att jag lär Moab att skicka de tjusigaste kvinnorna in i Israels läger, så får vi se vad som händer. De kan ju bjuda in till lite offergudstjänster med härliga sexuella riter och ja, med lite hålligång som eftermöte. Det var det ju på dem, offergudstjänsterna. Frestelsen, det är mörker som är blandat med ljus, det är mycket farligare än förbannelsen som bara är ett mörker. Mörkret är ingenting. Mörkret är i och för sig kraftlöst. Mörkret kan inte lysa upp. Mörkret kan inte förändra något. Men där mörkret kan åka snålskjuts på ljuset, där blir det farligt. Och därför blir det extra farligt på något sätt när en människa får en profetisk kallelse eller får någon annan delaktighet av Guds resurser och börja bruka dem för egen vinnings skull. Ju mer nåd Gud ger dig, ju mer kraft han låter strömma genom ditt liv, desto viktigare är det att du har renheten över din tjänst som din viktigaste önskan. Det är Gud som ger kraften. Den är inte ditt ansvar. Den sköter han. Ditt ansvarsområde är att önska renhet över den kraft som Gud ger. Och det är detta att vi är så villiga att se bort ifrån alla sorters missbruk och alla sorters egen nytta när Gud utrustar sina barn. Att vi är så villiga att se bort ifrån det i våra egna liv. Och att vi också är så villiga att kompromissa när det gäller andra människor. Det heter ju ändå så här om antikrist när han träder fram, laglöshetens människa. Andra Thessalonikerbrevet 2 och 3. Låt inte lura er på något vis, ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Alla kan se orenheten, alla kan se förhävelsen, och ändå kommer avfallet. Och man gör så stora under och tecken. Det händer så mycket. Man är inte klar över att ju mera ljus, desto mera noga är det med renhet. Utan vi tänker så här att ja, här är det mycket ljus och här kan vi tåla lite orenhet också. Och så får vi en blandning av ljus och mörker. Och det är det som verkligen åstadkommer onda effekter. När vi blandar ljus och mörker. Det rena mörkret köper ingen. Det är först när vi blandar det. Men åt. Vi ska sluta i Jesajas bok, det 5:e kapitlet. Det finns i den reviderade upplagan en mellanrubrik. Den är naturligtvis tillsatt i vår egen tid, men den är bra. Människors ondska står det där. Och den vers jag är ute efter är egentligen den 20:e versen. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont. Dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Dem som gör surt till sött och sött till surt. De som blandar ihop korten. De som förvirrar människor. Det är de som åstadkommer den verkliga ondskan. Och låt oss då se vilka termer Jesaja beskriver den ondskan. Vi läser från 8:e versen. Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker, intill dess att rum ej mer finns, och ni är de enda som bor i landet. Från Herren Sebaot ljuder det så i mina öron. Sannerligen, de många husen ska bli öde, hur stora och sköna de än är, ska det bli tomma på invånare. Till en vingård på 10 plogland ska endast ge ett batmått, och en homers utsäde ska bara ge en efa. Ve dem som stiger tidigt upp för att hasta till starka drycker och som sitter in till sena natten för att upphetta sig med vin. Harpor och saltare, pukor och flöjter och vin har det vid sina dryckeslag, men på Herrens gärningar ger det inte akt och på hans händers verk ser det inte. Därför ska mitt folk oväntat föras bort i fångenskap, dess ädla män ska lida hunger och dess larmande skaror försmäkta av törst. Ja, därför spärrar dödsriket upp sitt gap, det öppnar sina käftar utan allt mått. Och stadens förnämsta måste fara dit ned, tillsammans med dess larmande och sårlande skaror, var och en som fröjdar sig där inne. Så blir människorna nedböjda och männen ödmjukade. Ja, ödmjukade blir de högmodigas ögon. Men Herren Sebaot blir hög genom sin dom. Gud den helige bevisar sig helig genom rättfärdighet. Och lam går där i bet som på sin egen mark. Och på de rikas ödetomter söker vandrande herdar sin föda. Ve dem som drar fram missgärningsstraff med lögnens rep. Och syndastraff som med vagnslinor. Dem som säger, må han hasta, må han skynda med sitt verk så att vi får se det. Må det som Israels heliga har beslutat att närma sig och komma så att vi märker det. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont. Dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Dem som gör surt till sött och sött till surt. Hur ska vi känna igen ondskan? Ja, den kommer i ljusets gestalt. Och vi kan egentligen bara känna igen den ödesdigra ondskan på att den finns där. Till synes betydelselös. Men det är för den som så att säga bär den med sig, är det tydligen ingen viktig sak att den ondskan får försvinna. Utan det är någon som kommer till synes med mycket ljus och lite ondska som inte gör något. Vi kan förundra oss så här 50 år efter andra världskrigets slut att Hitler vann så många anhängare, inte bara i Tyskland utan också hos oss. Per Ahlmark gav ut en bok för några år sedan som heter Vänstern och tyranniet. Har du inte läst den, rekommenderas den. Han går noga igenom vad en rad kulturpersonligheter i Sverige har skrivit om diverse tyranner runt om i världen. Det handlar om Mao, det handlar om Fidel Castro, det handlar om Pol Pot och lite andra såna här män med blod på sina händer. Och så citerar han svenska kulturpersonligheter med deras lovsångshymner till dessa underbara folkledare och mänsklighetens välgörare och frälsare. Och så går han noga igenom hur mycket visste man om de utrotningar som den eller den eller den tyrannen bedrev. Hur mycket var känt i västvärlden när Jan Myrdal skriver om Kina eller om Pol Pot. Hur mycket var känt när Per Garton skriver om Saddam Hussein och så vidare. Självklart fick han på nöten. Alla reste sig som en man och skrek i högan sky. Men läs boken. Du blir satt på spåret. Ty det handlar om människor som till synes gör mycket gott, men som inte så att säga vill göra upp med ondskan i sitt eget tjänstutövande. Det går att känna igen en tyrann. Det går att känna igen en falsk profet. Man måste bara lära sig att förstå hur ondskan opererar. Nu ska vi be. Herre, vi tackar dig för att du är ljus och inget mörker. Det finns ingen blandning i dig. Den brustenhet och den kluvenhet som vi ser i hela skapelsen, där gott och ont strider med varandra, det är ju bara en återspegling av våra hjärtan. Vår delade håg, där gott och ont kämpar om herravälde. Skapelsen är ju knuten till oss och inte till dig. Det är vår brustenhet och vår kluvenhet som skapelsen vittnar om. Den skapelse som följer med oss och som suckar och våndas och väntar på att Guds barn ska uppenbaras. Hjälp oss att förstå, Gud, att i dig finns inget mörker. Lär oss att steg för steg upptäcka vad det betyder. Vi fylls med evigt liv när vi lär känna dig, du som är god och bara god. Vi ber att du ger oss andebedömning, prövningsförmåga. Vi talar ju så ofta om detta med att pröva och behålla vad gott det är. Lär oss att urskilja det där som vi först tycker är en bagatell, men som sedan visar sig vara en biavsikt som med tiden blir det enda viktiga. Amen.